Tack Jessica, tack Olivia och ni andra också. Jag vill också säga ett tack till dig som inte kanske känner att men det där med dans är min grej. Men till alla er som bakade en tårta till förra söndagen. Bara en sån sak, när man säger så här, kan vi få 20 tårtor? Och det är bara pam, 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 pam. Och så har ni bakat 20 tårtor till förra sällan. Stort tack till alla er som bakade tårtan. Ni får en liten applåd här också. Jag älskar det engagemanget, den lättheten. Man sitter inte och väntar på så här, kanske någon annan kan ha det. Utan det är bara, den smäller till så har vi 20 tårtor. Det är bra. Det säger någonting, inte bara att vi gillar att fika utan någonting annat också. Det blir en liten introduktion, inspiration för bönveckan som börjar nästkommande söndag. Vi börjar med en samling på söndag kväll och sen är det bön 3 gånger om dagen. Klockan 7 på morgon, klockan 12 på dagen och 18.30 på kvällen. Det kommer vara ett antal bönestationer. Man kan gå som en liten bönevandring här i kyrkan. Så var med på någon av dem. För vi tror att bön gör skillnad. Börja söndag kväll och sen så hela veckan som följer. Och i det här häftet som ligger där ute så står det lite om det. Och det står också om fasta. Bön och fasta är en kombination som har, alltså det går hand i hand. I bergspredikan så talar Jesus om, han säger så här, när ni ber och när ni ger och när ni fastar. Han säger inte om utan när, alltså det är en naturlig del. Och här tror jag många av oss har mycket att lära och växa i. I det här häftet så står det också lite kort om fasta, där vi utmana dig att gå in i någon sorts fasta. Det kan vara en hel fasta så att du bara dricker vatten. Om du känner så här, men det vill jag göra. Jag ska bara dricka lite vatten och kanske någon juice eller buljong. Eller hur får man ihop det? Prata med Henrik. Han kommer gå in i den fastan under den veckan. Känner så här, det här är tufft. Det blir för mycket för mig. Ja, men käka lite grann. En partiell fasta, delvis fasta, något som man kallar för Danielfasta, står med Daniels boken ett par tillfällen, där han och hans tre polare, Sadrak, Mesak och Abednego, de avhåller sig från smaklig föda, står det på något ställe, men också att de avhåller sig från kött och kungens vin och lite annat. Det står om att de äter det som var sått eller planterat, alltså typ helt vegetarisk föda, bara dricka vatten. Den kommer jag gå in i. Vill du liksom fundera runt den? Prata med mig. För en del kanske det där inte är så svårt eller det känns inte så viktigt utan det är en annan typ av fasta. Då är det mediafasta. Då ska du prata med Pernilla. Hon kommer stänga av sitt mediaflöde. För en del kostar det på mycket mer än att låta bli att käka. Allt för att få bort lite av bruset runt omkring. Få lite mer tid, lite mer fokus i bönen, i bibelordet. Så ta med dig en sån här när du går hem och så läser du och funderar och häng på i det. För vi tror att det gör skillnad även när man lägger till fastan. Idag ska vi stanna upp vid en bön, vandra igenom en bön som vi läser i Nya Testamentet i Apostlagärningarna. Vi är strax efter pingstdagen när anden har fallit över lärjungarna och jag har satt rubriken en bön att leva med. Det är en bön som man kan lägga som ett slags raster, ett mönster, en struktur över sitt liv faktiskt och leva i det. Och den påminner lite grann om Fader vår i upplägget. Och det kanske inte är så konstigt om då Jesus lärde sina lärjungar att be. Och sen en kort tid därefter så har vi en formulerad nedskriven bön att den följer lite samma struktur. Men pingstdagen har kommit. Det är mycket halleluja. Det är en härlig gemenskap. Det är under och tecken och fantastiskt. Och så har det kommit motstånd. Och Petrus och Johannes, de har precis kommit ut från en gratis natt i fängelset. Och så kommer de till sina vänner i församlingen. Och då står det så här i Apostlagärningarna 4 och vers 23 och framåt. Jag läser från den här nya svenska bibelöversättningen, Nu-bibelns översättning. Så snart Petrus och Johannes blev fria sökte de upp till sina och berättade allt vad översteprästerna och folkets ledare hade sagt. Och när de andra hörde det började alla gemensamt ropa högt till Gud och sa: Herre, du som har skapat himmel och jorden och haven och allt som finns i dem. Du lät den helige ande tala genom vår förfader David, din tjänare. Varför gör folken uppror? Varför smider de meningslösa planer? Jordens kungar reser sig och makthavarna samlas mot Herren och mot hans smorde. De slog sig verkligen samman i den här staden mot din heliga tjänare Jesus som du har smort. Herodes och Pontius Pilatus, de andra folken och Israels folk, ja, de har gjort vad du i din makt och med din vilja hade förutbestämt. Herre, se nu hur de hotar oss. Så hjälp nu dina tjänare att frimodigt förkunna ditt budskap. Visa din makt och bota det sjuka. Låt tecken och under ske genom din heliga tjänare Jesu namn. När de hade slutat be skakade platsen där de var samlade och alla fylldes av den helige ande och förkunnade Guds budskap frimodigt. Vi ser ju här först och främst att de är pingstvänner, bara första delen. De började gemensamt be högt. Jag går tillbaka, Aron, ett steg. Där. Alla började gemensamt be och ropa högt till Gud. Det bönebruset, det uppfanns redan där. Så vi är gott sällskap. Och sen så i det här bönen där alla är delaktiga är det någon som kliver fram och höjer sin röst. Så pingstvännen uppfanns redan här. Är inte det bra, så säg. Men det viktiga i den här bönen är att det börjar med Gud. För när de börjar sin bön så börjar de hur då? Herre, du som har skapat. Herre, du som har talat. Att våra liv, vår bön, ditt liv, din bön börjar med Gud. En författare som heter Rick Warren, han har skrivit en bok som heter Leva med mål och mening. Alltså en bok som ska hjälpa mig att leva ett liv med mål och mening. Och den börjar helt briljant. Den börjar så här: det handlar inte om dig. Så för att jag ska hitta mitt mål och min mening så måste jag börja någon annanstans. Det handlar inte om mig. Och den här bönen, den börjar med Gud. Vem han är, vad han har gjort. Du är Herre, du har talat, du har skapat. Så viktigt, så enkelt och kanske så svårt. För hur lätt hamnar vi inte i jag, mig och mitt? Gud, jag behöver, jag längtar, jag. Jag tänker så här, det kan få vara en påminnelse för dig och mig att börja året. Vi kanske inte slutar där, men vi kan väl börja där åtminstone. Att det inte är jag som är i centrum, utan det börjar med Herre, du. Var mitt centrum. En sång vi sjunger ganska ofta här: Jesus är i centrum utav allt. Jesus kommer centrum i mitt liv. En påminnelse om att ha den bönen i allt du gör. När du går till ditt arbete, när du går till skolan, när du är med vännerna, när du går till träningen, när du går till släkten, när du kommer hem. Gud, var med. Var i centrum. När jag kommer hit, Gud, var med. Du som bor i mig, kan du göra någonting här? Det börjar med Gud alltid. Att ha Gud som utgångspunkt och start. På något sätt ramen inom vilken jag lever mitt liv. Och det här kopplingen till bönen som Jesus då lär lärjungarna börjar då: Fader vår. Hur ska vi be? Jo, börja er bön så här: Fader vår. Och här börjar de: Herre, du som har skapat, du som har talat. Det börjar med Gud. Och sen har de en insikt Vi fortsätter. Varför gör folken uppror? Varför smider de meningslösa planer? Och de här som reser sig upp mot hans smorde. De har gjort vad du i din makt och med din vilja hade förut bestämt. Inte så att allt som sker alltid är Guds vilja. Nej, det köper inte jag. Jag ser inte det i min bibel. Och går vi tillbaka till faderbord, där ska vi ju be om Guds vilja. Att den ska ske. Om Guds vilja alltid skedde så hade vi inte behövt be det. Så att ibland vaka över så att du inte hamnar i en ödestro. Att allt som sker, vad hade Gud för mening med det här? Det kanske han inte hade. Men Gud kan göra en mening av allt. För att om vi hamnar i en ödestro, ja, det är ju till exempel vad islam har. Inshallah, om Gud vill, allt som sker är Guds vilja. Men jag tror inte att vi ska lägga det på vårt liv. Det stämmer liksom inte med ordet. Utan Gud finns med. Gud kan göra en mening med det som sker. Gud kan vända mörker till ljus. Gud kan vända sorgen till glädje. Gud kan vända nederlag till seger. Men inte så att allt som sker alltid är Guds vilja. Men han har historien i sin hand. Gud har en tanke. Gud har skapat, Gud har startat och så finns det ett slut som han för historien fram emot. Och trots det de gjorde, de reste sig upp mot Jesus, de korsfäste honom, så ser lärjungen här att okej, det här finns med i din stora plan. Att Gud har historien i sin hand. Vi kan ju med facit, när vi tittar bakåt på historien runt Jesus, 2000 år, korset, Paulus undervisning kom sen, allt som sker, så kan ju vi se att det här med korset, det var helt briljant. Va? Genom att han gav sitt liv så vann han seger. Men det visste man ju inte riktigt då. Paulus säger till mig så här, det här är ju så läckert. Nästa. Denna vishet har ingen av den här världens härskare känt. Om de hade känt den skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. Alltså om de onda makterna hade känt till Guds plan. Gud var lite grann som Sickan i Jönssonligan. Jag har en plan. Och den planen visste inte de onda makterna om hur det funkade. Att Gud skulle uppenbara sig i Jesus Kristus och på korset ge sitt liv och därmed krossa synd och död och elände. Det kände de inte till. För då skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. Och i Apostlagärningarna i kapitel 4, här är ju, alltså de är ju alldeles kort inpå. Det här är ju inte många veckor efter korsfästelsen, uppståndelsen på påsken. Det går 50 dagar till pingst, ja 40 dagar först. Tills liksom, då återvänder han till himlen och de står och tittar där och bara, någonting händer, Jesus försvinner. Oj, nu, här måste vi be oss upp till övre salen och så kommer anden och tungor av eld och under och tecken. Och det bara, de lever ju en torktumlare. Tänk dig, det är bara så här. Jag kan tänka mig att någon eftermiddag så sätter sig Petrus och bara dricker en kopp kaffe och tänker, vad lugnt och stilla mitt liv var för 3 år sedan. Jag gick till min båt, jag rodde ut, jag drog upp en sik och en gädda, kanske en abborre. Ja, det var lite hål i nätet, jag lagade, jag gick hem, åt upp min fisk och sålde den andra och gick och la mig. Och nästa dag gjorde jag likadant, tills den där Jesus dök upp. Vad kom? Följ mig. Och sen var det åka av. Det var under och tecken. Det var folkskaror. Det var en död som vaknade upp. Det var en lam som reste sig där. En blind som fick synen där. Och här exploderar matskålarna. Så alla fick mat och så kom det motstånd. Och här kom de och de vill. Han lever i någon slags. Det var turbulens hela tiden. Och det här är just efter pingstdagen. Inte långt efter. Och ändå. Så säger han, eller de, Herre, Vi har just kommit ur fängelse. De förföljer oss. Men du har historien i din hand. Du, Herre, du som har skapat, du som har talat, du har historien i din hand. Vilken proklamation att göra över sitt liv. Hur många av er vet vad som händer i vår i ert liv? Typ ingen. Nej. Vi har ju våra planer, vi tänker. Men vi vet ju inte vad som händer. Inte något. Och tänk då att få säga över sitt liv till Gud. Herre, du har historien i din hand. Du har min historia i din hand. Jag vet inte vad som händer imorgon. Det kan vara bra saker. Det kan vara svåra saker. Oavsett så kan du ta det och göra någonting gott av det. För mitt liv, för ditt rike, för människor. Varför? För du har historien. Du har min historia i din hand. Och här finns du som har gått igenom jättesvåra saker. Du tänker så här, hur är det möjligt? Gud, vart har du varit i mitt liv? När det här skedde? Och den frågan kommer vi få leva med ibland. Ibland kan vi se efteråt att Gud, du var ju med ändå. Men du kanske behöver säga idag till dig själv, inför Gud, Herre, jag vill lita på att du har min historia i din hand oavsett vad jag möter. Vilken vila det kan skapa för oss. Och sen finns det någonting jättevackert i det här. De lever på något sätt med en större blick, en större bön över sitt liv. De säger så här: Herre, se nu hur de hotar oss. Hjälp nu dina tjänare att frimodigt förkunna ditt budskap. Visa din makt, bota de sjuka. Låt tecken och under ske genom din heliga tjänare Jesus namn. Det är inte så att de här lärjungarna tänker så här, ja, men det är direkt efter pingsten, de är lite gasade, så där, tokkarismatiker, ja kanske. Men de lever ju inte i det blå, utan de säger, se hur de hotar oss. De är ju realister, ja, för Petrus och Johannes kom ju direkt från finkan. De lever ju i en verklighet. Vi är förföljda, här är svårt, det är kamp. De ser ju med öppna ögon på sin verklighet. Vi sitter trångt till här. Nu är det kämpigt. Och sen så det vackra, tycker jag, i deras bön. Som är så lockande och som jag önskar för mig själv. Jag önskar att jag kunde få leva i det här. Och önskar att du skulle vilja det också. På något sätt, det perspektivet. De ber inte. Om vi tänker så här, vad ber de inte? De ber inte så här: Herre, se hur de hotar oss. Beskydda oss nu. Håll din starka hand omkring oss så att de inte kommer åt oss. Nej. Utan de har ett annat perspektiv. Bönen är helt osjälvisk. Bönen är: Herre, hjälp oss att vara frimodiga, att fortsätta leva för dig. Bönen handlar om Guds rike, någonting större. Att människor ska få uppleva Guds kraft in i sina liv. Att människor ser honom. Vilket perspektiv. Om jag skulle vara hotad, om jag nyss hade kommit från finkan, så kanske jag säger, Gud, jag vill inte tillbaka. Beskydda mig. Eller någon som har talat illa om mig, eller det har hänt saker så lätt att man antingen slår tillbaka eller ber Gud, låt inte hända igen. Men de har en större bön, en större blick. Gud, mitt i det här svåra, hjälp oss att frimodigt fortsätta tro på dig. Hålla fast vid dig, tala om dig, berätta om dig där vi finns. Hjälp nu dina tjänare. Den är ju viktig. Jag var inne på det i höstas för inte så länge sedan. Hjälp nu dina tjänare. Att vi kommer ihåg vem som är vems tjänare. Gud är inte min tjänare. Gud har inga skyldigheter att hjälpa mig. Gud är inte den som ska se till att mitt liv funkar. Och när det inte blev som jag vill så säger du: Gud, vad mycket dåligt jobb du gör. Skärp dig, du är väl ändå Gud. Nej, det är inte anden i flaskan som vi gnider fram en bön. Säger: nu Herre, kom och hjälp mig. Utan de säger: Herre, vi är dina tjänare. Hur kan du använda oss här och nu, mitt i detta svåra? Dina tjänare är vi. Att ha en större bön för sitt liv. Och du ska få ett citat här som du kan skriva upp. Det är så vackert. Att leva för ett rike som är större och vackrare än sitt eget. Det var någon fin som sa det. Att leva för ett rike som är större och vackrare än sitt eget. Du må ha ett härligt liv och vara en fantastisk människa. Och ha briljanta tankar och planer. Men vet du vad? Hans tankar och planer är ännu mer briljanta och vackra. För att han är vackrare än vad du är. Han är större än vad du är. Han är godare än vad du är. Leva för hans rike och hans planer. Det leder till ett vackert liv. Och det handlar ju inte om att de skulle ta i och kämpa hårdare. För risken finns ju så fort vi talar om och tänker om att nu ska jag leva för dig, så tänker man så här: oh, hur? Nu ska jag ta i. Nu ska jag vara superkristen. Jag ska inte fråga hur många som nu på nyåret har börjat med en ny bibelläsningsplan. Nu ska jag börja läsa Bibeln. Men det är några stycken, tror jag. Alltså man tar i lite grann och det är bra. Det är goda intentioner. Och håll i så länge du kan. Och om du misslyckas om en vecka, tänk så här: ja, men vet, jag läste Bibeln i 3 veckor i alla fall. Så är det någonting gott. Så vi ska inte piska oss själva för hårt. Men risken finns ju det här att nu ska jag bli så där kristen som jag vill att jag ska bli. Och Gud säkert vill och andra, och lika kristen som alla andra verkar vara. Och bara, nu! Så tar vi i och så försöker vi få till någonting. Och här är ju en enorm överlåtelse. Vi är dina tjänare, Gud, använd oss. Men poängen är att kraften är ju hans. Kraften kommer från honom. Kan ta nästa. För när de hade slutat be, så kommer den helige ande över dem. Alla fylldes av den helige ande. Gud bekräftar deras bön och deras längtan. Herre, vi är i en svår situation. Det är lite turbulent. Och så lyfter de blicken och istället för att säga: Gud, beskydd oss här så att vi överlever och funkar och mår bra, säger de: Gud, kan du använda oss? Gud, låt ditt rike växa. Låt oss få leva i dina tankar. Och istället för att de tar i och försöker få till det, så säger Gud: jajamensan, här kommer kraften. Här får ni hjälpen. Jag vill vandra med er. Jag vill fylla er. Så någon slags överlåtelse, men också min vila. Att kraften kommer från honom. Alla fylldes av den helige ande och förkunnade Guds budskap frimodigt. Gud visar att han är den som de har bekänt honom vara. Han är Herren som har skapat, som har talat. Han är den som går med dem. De fylldes av kraft och av frimodighet. Det tar ju inte länge sedan förrän någon åker i finkan igen. Och någon av dem lever inte så länge till. Var det ett misslyckande? Ja. I vårt perspektiv kan det ju vara det. Var det Guds vilja? Var det Guds mening? En del sådana frågor som vi aldrig får svar på. Men Gud använder deras liv för att måla det här vackra, stora riket. Och sen om vi hade fortsatt att läsa. Jag hade jobbat med den här texten lite grann och sen så bara fortsatte jag läsa, för det är en sån här styckeindelning. Och ibland så luras man av den. När du läser din bibel så hoppa ibland, liksom glöm bort kapitelindelning och styckeindelning. För den, ibland luras de lite. Men det fortsätter så här. Vi kan bara, visst hade jag några rader efter det här, va? Ja, nästa vers. Alla troende var enade till hjärta och själ, och ingen tyckte att det han ägde var hans eget, utan alla delade med sig av vad de hade. Och det beskrivs en gemenskap och en kärlek och en enhet som är helt makalös. Så det verkar som att bönen om Guds riket, den lite större bönen, när vi inte har fokus på oss själva utan Gud, ditt rike, det gör någonting med gemenskapen. Att uppfyllas av den helige andes kraft gör mig inte märklig och konstig och jag hamnar i en egen andlig bubbla, utan de fylls av helig ande. Och vad händer? Det händer någonting med relationen. Med gemenskapen, med kärleken, med givmildheten. Om du inte vill bli mera kärleksfull och inte mera givmild, håll dig borta från den helige ande. Men om det är någonting som känns så här, men jag skulle kunna tänka på det faktiskt. Det känns som att det liknar typ honom. Låt då bönen vara helig ande, kom och fyll mig. Den helige ande vill inte göra dig konstig, utan den helige ande vill göra dig full av kärlek och givmildhet och föra dig nära människor. Så deras stora, på något sätt, deras stora drömlängtan, Gud, använd oss, ditt rike, kom i kraften. Det spelar roll för närheten till varandra. Vi sitter ihop i Guds rike. Som Veronica var inne på, så ett nytt år, på ett sätt första lite riktiga gudstjänsten, om vi säger så. Och även om det mesta i våra liv fortsätter som det var alldeles innan jul, så är det ändå lite avstamp. Och jag tänker så här idag att, kan ta nästa. Att du och jag får leva med en lite större bön för vårt liv. En bön som inte bara handlar om jag, mig och mitt. Att jag ska försöka liksom få till det. Att jag får till mitt kristna liv. Eller det funkar hyfsat här. Det kan vara så att du behöver börja med en bekännelse om vem Jesus är. Du kanske finns här idag som aldrig har sagt, Jesus, jag tror på dig. Kom in i mitt liv. Då behöver du göra det då. Det är det viktigaste du kan göra. Eller så var det väldigt länge sedan som du tog de orden i din mun. Jesus, du är min Herre. Du kanske behöver bekänna det för dig själv. Men om du vill ta emot Jesus idag, så kommer det finnas förebedjare här framme en stund. Människor som vill be för dig. Då går du fram till en av dem och säger, jag behöver ta emot Jesus idag. Hur gör jag? Då leder de dig i en enkel bön av överlåtelse. Att bekänna hans namn. Ge honom den platsen i ditt liv. Det kan också vara ett bra tillfälle, början på ett år, att ge en förnyad överlåtelse till honom. Herre, här är jag. Vi hamnar så lätt i så mycket annat. Att lita på att jag på något sätt vill ha din historia över mitt liv. Här är jag litar på att du har mitt liv i din hand. Därför vågar jag ge mig till dig. Jag tror att den väg du har för mig, den är större, den är vackrare, den är bättre. Det är vad du har tänkt för mig. Jag vill ha det. Jag vill ge mig till dig. Även om jag inte vet vad det innebär. Jag och Pernilla, vi hade ett samtal här bara för ett par dagar sedan om det. Det här att om vi visste vad Gud har för oss i framtiden, då kanske vi inte skulle säga ja. Du vet, om Petrus, vi backar bandet liksom från det här tre år. Petrus är vid sin båt, han har sin lugna, så här, han går till båten, han fiskar upp den här abborren och gäddan, lagar näten, han kommer hem och äter fisken. Och så kommer Jesus och säger, du är Petrus, ja jag är Petrus, ja du. Jag tänkte så här, de kommande tre åren så skulle du få vandra med mig, ganska nära, vi typ bor ihop. Jaha, okej. Vem var du, sa du? Jesus heter jag. Ja. Och så tänkte jag att vi ska gå jättelångt. Det är jättedammigt. Vi ska träffa supermycket människor. Ja. Och så kommer vi göra jättemärkliga grejer. Vet, en del döda ska uppstå. Va? Ja. Det ska explodera i en brödkorg. Va? Ja. Och så tänkte jag att du skulle gå på vatten ett tag och sen börja sjunka. Va? Ja. Och sen så tänkte jag dö och sen uppstå. Jag tror Petrus hade sagt så här, du, det är inte jag som är Petrus, det är han där borta. Du vet inte vad Gud har för dig. Och jag tror att han håller bort det av en anledning. För att det Gud har tänkt för dig, det är större, det är vackrare och det är svårare än vad du och jag kan se oss själva i idag. Men att då våga överlåta sig och säga, Herre, här är jag. Och oavsett vad som kommer så litar jag på att om min historia i din hand. Att säga, Herre, här är jag. Du kanske behöver be den här större bönen, att se bort ifrån dig själv. Gud, ditt rike. Dina vägar. Herre, låt inte mitt liv bara handla om mig själv, utan om vad du vill med mig in i människors liv. Eller du bara har en längtan, jag behöver dig helige ande över mitt liv. Mer och mer. Om du inte har fått tag på tungotalets välsignelse, så vill vi be för dig. Att den helige ande fyller dig, ger dig ett bönespråk som får bli en källa av liv i ditt inre. Eller du bara behöver hans kraft. Så kan vi börja ett år tillsammans med honom. En bön att lägga som ett mönster för sitt liv. Herre, du har skapat, du har talat, du är den största. Herre, jag vill leva med ditt rike, din vilja. Du har historien i din hand. Jag vill överlåta mig till dig.